Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
God morgon. Fattig januari är äntligen över. Det är löningsdag och vi har nått halvvägs in i handelsveckan. Varmt välkomna till Börsmorgon. Inför dagens handel på Stockholmsbörsen noterar vi att USA-börserna backade svagt under gårdagen. S&P stängde oförändrad. I Asien är det fortfarande helstängt till Kina, men Tokyo steg knappt 0,5%. Och terminen för Stockholmsbörsen säger att vi ska ner strax under nollstrecket här hemma om en kvart. I dagens program ska vi prata om Arjos rapport som kom in precis under förväntansbilden och där utdelningen sänks. VD berättade om det gångna kvartalet innan programstart. Vi har fått en ytterligare konjunkturprognos från storbankerna, idag Handelsbanken, och det är den deppigaste hittills. Och så frågar vi oss vad vi kan förvänta oss av den rapportflod som tilltar i styrka imorgon. Med för att göra det här i studion, Anders Elgemyr, VD på Carlsquare Sverige. Välkommen hit.
Tack, tack.
Och sen har vi också Robert Ollstrand, Swedbanks aktiestrateg, med oss på länk. Hörrni, jag vill börja med att ta vid apropå rapporter imorgon, hur AB Volvos amerikanska sektorskollega Packer slog förväntningarna med sin rapport igår, höjde prognosen för helåret 2023. Positivt kan man tycka, men statistik från morgonen visar att EU-registreringarna för kommersiella fordon, alltså lastbilar, sjönk 5% i årstakt för att komponentbrist fortsatt tynger branschen. Under helåret i fjol sjönk registreringarna med nästan 15%, visar statistik från ASEA. Kan vi ta med oss något av de här motsidiga signalerna till Sverige?
Ja, alltså det vi ser är att det är ju industrin tuffar ju på. Det är ju den viktiga bilden, att det finns en underliggande efterfrågan. Det finns en underliggande, jag menar, gruvindustrin, alla infrastruktur. Liksom. Titta på Norrland, det är fortfarande Klondike i Norrland i Sverige och sådär. Så det är ju den positiva bilden. Det finns en underliggande efterfrågebild. Liksom. Kina öppnar upp, förmodligen kommer det också stärka. Liksom.
Men visar också på diskrepansen mellan USA och EU.
Det är ju diskrepans mellan konsument och industri är väl den kanske viktigaste. Att det, liksom, det ser inte roligt ut för oss konsumenter.
Robert, jag vet inte hur det ser ut för dig, men vad får du för känsla efter den här statistiken och Packer igår? Är du hoppfull eller pessimistisk?
Ja, men jag är i grunden lite hoppfull, eller alltid optimistiskt lagd. Men jag tycker det ger lite goda signaler inför Volvos rapport också. Det har ju varit under lång period leveransproblem, en backlog där, pent up demand också för lastbilsindustrin då. Hela den här cykeln med utbyte av lastbilar har ju blivit fördröjd. Så att vi förväntar väl också att Volvo kommer leverera bra kassaflöde, bra leveranser. Också då att man kommer att ge en outlook där det ser ganska starkt ut då. Just för nästa år när det gäller lastbilsleveranserna.
Vi ska återkomma till den där tråden lite senare i programmet när vi pratar om de drakar som rapporterar imorgon. Men vi fortsätter med att kika på morgonens rapport från Arjo. Alltså marginellt sämre än väntat. Justerat rörelseresultat blev 500 miljoner. Organiska tillväxten krympte drygt 2%. Också det är lite mer än väntat. Men man spår i alla fall att den organiska försäljningstillväxten är inom målintervallet igen för helåret 2023 på 3-5%. Utdelningen sägs dock till 85 öre per aktie från fjolårets 1 krona 15 öre. VD Joakim Lindoff, han var med oss innan programmet och han förklarade tillväxtstiltjen med att USA fortsatt tynger.
Summerar det som ett i stora drag ett positivt kvartal för Arjo där vi visar tillväxt på egentligen alla våra större marknader utanför USA. Mycket god tillväxt på kanadensiska marknad, på franska marknad och på vår tyska marknad som exempel. I USA så har vi också i det kvartalet som har gått fortsatta effekter av våra utbildningslösningar inom intensivvård som har gått ner fortsatt enligt det vi tittade på tidigare. Och vi har också den uppskattade nedgången i kapitalförsäljningen inom den amerikanska verksamheten som har lett till att den amerikanska verksamheten har ett lägre utfall i kvartal 4 än vad vi såg året innan. Men den underliggande affären, om vi räknar bort våra intensivvårdslösningar inom uthyrningsverksamheten, växer fortfarande på ett bra sätt, framförallt på europeiska och kanadensiska marknader.
Nu har du nämnt några anledningar här som är specifika för just Nordamerika. Men varför är det så stor skillnad på just Nordamerika jämfört med era andra marknader som du säger fortfarande visar positiv organisk tillväxt?
Ja, det vi ser i USA är en återhållsamhet vad gäller investeringarna i kapitalutrustning. Och det beror framförallt på den personalbrist och därmed tillhörande kostnadsinflation som amerikanska hälso- och sjukvårdsaktörer upplever just nu. Intresset kring våra produkter och lösningar även på den amerikanska marknaden är fortsatt högt. Men vi ser en återhållsamhet vad gäller orderläggning och därmed avslutade affärer på den amerikanska marknaden. Något som vi i dagsläget inte ser på övriga marknader där vi har fortsatt god efterfrågan och god tillväxt.
Och hela intervjun med Joakim Rinnoff finns alltså på vår sajt. Anders, vad är det mest positivt eller mest negativt här i rapporten?
Ja, mest negativt. Man kommer in sämre väntat. Sen en sänkt utdelning.
Marginellt ska vi säga.
Ja, men det ändå. Och sen sänkt utdelning är aldrig bra. Den här typen av bolag är ju liksom det nya guldet. Alltså medtech är verkligen någonting som investerarna vill köpa och äga.
Det kanske man inte tänker när man ser kursgrafen här i bild.
Nej, men, så det får de ju jobba med. Men utan det är ju så att säga, det är väl stabil verksamhet, hittar man sin nisch, svårt att för konkurrenterna att komma in och det ska vara positiva kassaflöden, det ska vara liksom förutsägbara utdelning. Och det är just den där utdelningsgrejen är liksom negativ då för den typen av investerare.
Men också mycket mer känsligt för till exempel leveransstörningar och komponentbrist lärde jag mig under fjolåret.
Mm. Men så är livet. Men det är ju en helt, alltså covid. Det ska ju inte inträffa i princip. Det är klart att det inträffar, för då kan vi ju se i historieböckerna hur det har gjort. Men liksom, typiskt sett så ska vi inte behöva räkna in komponentbrist och leveransproblem. Liksom så det borde man kunna räkna bort med faktor. Liksom. Mm. Utan det här är liksom det nya guldet. Det är liksom medicinbolag, techbolag. Är det enormt intressant.
Mm, Robert, möjligtvis nytt guld i Arjo och sektorn. Men vad säger du om själva rapporten?
Ja, men vi följer ju inte Arjo, men jag menar, Arjo hade ju, om jag inte minns helt fel, då, två riktigt tuffa rapporter också i ryggen. Aktien gick väl väldigt svagt på dem också. Jag tänker att bevisbördan hamnar väl lite grann på Arjo här. Innan vi ska se någon riktig vändning eller någon riktigt lyft, misstänker jag att vi behöver se lite mer konstruktiva förbättringar i någon rapport här framöver. Då. Det är väl så jag tänker lite grann kring caset där.
Arjo har börjat året väldigt starkt. Vill du säga någonting?
Man brusar inte i en aktie. Man kan bara notera att tekniskt har den faktiskt vänt. Så det här kan man ju hålla koll på.
Ja, senaste månaden så har den stigit sådär 25%, men har också varit väldigt nedpressad efter att i och för sig har varit väldigt upplåst under 2021. Så att det är mycket att hålla i åtanke där. Hörrni, det är väldigt många fler rapporter imorgon, men det finns desto fler att grotta i från USA. Microsoft igår kväll, Verizon under dagen till exempel. För Microsoft, högre vinst per aktie än väntat. Det är inte vanligt i dagens klimat.
Nej, men det, alltså Microsoft är liksom, det efter 20 år så bör det faktiskt bli en kul aktie att titta på. Det är deras cloud som växer väldigt starkt och som alla fokuserar på. Så att det är där slåss man ju med Google, med Amazon och liknande. Men det är ju en marknad som är enormt stor som fortfarande är i sin linda. Så det vi ser nu, det är ju liksom ett riktigt, riktigt tufft krig mellan olika drakar. Liksom. Tyvärr är ju inte vi med.
Nej.
Men det kommer vi tillbaka till, vi ska snacka Ericsson sen.
Ja, det ska vi göra alldeles strax. Men aktien steg ju efterhanden, som att den släpptes efter börsstängningen igår. Vände sen tvärt ner, om jag förstår det rätt, på grund av att just cloud-delen visade svagare tillväxt än vad man har lovat på.
God knows. Det var väldigt tunn handel på efterbörsen. Vi får se det. De har ju sin vad heter det, analytikerkonferens idag. Och den kommer ju vara rätt talande. Rent allmänt sett så kan man se att det är techbolagen i USA som är superintressanta just nu. Så det är de man ska följa och Microsoft hör till dem. Så rent handelsmässigt så är det de man ska ha råkoll på de närmaste dagarna.
Men FANG är också en så otroligt olik sektor av varandra. Alltså du har Meta till exempel eller Facebook och sen kan du ha Microsoft eller Amazon. Kan
Exakt.
Man bara liksom köpa dem?
Nej, utan glöm bort Netflix då. Utan titta på det, eller för sig, Netflix exporterar också. Det som är intressant det är att det är amerikansk exportindustri och det är techbolag. I Sverige är det ju svensk industri som är exporten. Så att cross-reading blir lite konstigt här, men det är faktiskt det som man ska titta på. Och där har ju den amerikanska dollarn varit en motvind för och tittar man på rapporten för Microsoft så är det jättemycket bättre ut om man dollarrensar. Så att det, då om man tittar på den organiska tillväxten så ser det jättefin ut. Utan kan de dessutom få med sig medvind, då, vilket de borde få nästa kvartal ifrån en svagare dollar, så är det verkligen läge för amerikansk tech att göra en liten uppstuds.
Och tittar vi på just det, möjligtvis uppstuds, det här så teknisk graf som du har tagit fram från senaste 1,5 året ungefär.
Exakt.
På FANG-sektorn.
Ja, det är FANG-bolagen då som man har klumpat ihop. Så det är ju Facebook, Apple, Amazon och Netflix och Google. Så den bryter ju upp ur 200 dagars lidande medelvärde här. Ska man inte handla den själva indexet, tycker man ju gå in på de enskilda bolagen när man handlar. Men alla ser intressanta ut just nu. Och de har ju varit verkligen strykpojkarna de sista 1 åren. Så att det här är jätteintressant.
Tesla kväll, räknas de in i FANG? Nej.
Nej. Men de hänger ihop liksom. Det är ju samma. Skrot och kort.
Och förutom de då, Verizon, apropå att Ericsson kom med någon form av katastrofrapport i förra veckan. Det var väldigt i linje med, men samtidigt så sänkte man prognosen totalt för investeringar till exempel för hela året 2023. Och apropå då just Ericsson som du har följt väldigt länge, Anders, så kan jag inte låta bli att ge dig ordet efter just den här Q4 som vi fick i fredags. Bara varsågod, kör.
Nej, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Liksom. Men det är... Ekholm har liksom hållit på nu sedan 2017 och kommit in, gör ett jättebra jobb i början. Jag måste säga att han lyfter och vänder och vrider på allting.
Men lite känns... oväntat, han såg sig som en övergångsperson.
Ja, men vad fan, så kan sluta han inte för? Varför ska slutet efter 2 år när han stod på topp och gjort det där städarbetet? Sen börjar han borra ner sig liksom. Tittar man på deras exponering så kan man se att de förlorar sin värsta konkurrent, Huawei. Och tar inte bättre utrymme på den marknaden trots att man förlorar värsta konkurrenten. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Och sen har han då gått ifrån en exponering på nästan 40-45% emot Radio Access till kanske 70% idag. Så man är helt fokuserad på det man kan. Och det är lite sån här Excel-varning på det hela. Det är lite för mycket liksom fokus på ett PE-perspektiv tycker jag.
Vi frågade Ulf Pettersson under vår analytiker under rapportdagen, alltså i fredags, vad som är stabiliteten och säkerheten i Ericsson, som att det är ett jättebolag och har inte jättemycket konkurrens globalt heller. Han svarade väl i princip att det känns inte som att det finns så mycket stabilitet kvar längre.
Det finns inte så mycket
stabilitet kvar längre.
Jo, absolut. Jo, herregud, det är operatörerna. Problemet är att de har ju satsat på operatörerna och operatörerna är jättejobbigt. För de är utmanövreras av Google, Amazon och Facebook. Så de, där har Ericsson missat helt på 20 års perspektiv. Man har ju glömt hela den här delen. Jag höll på att tjata med dem för 20 år sedan om att de måste ta sig in. Nej, men det är liksom, de gjorde inte det av massa olika skäl. Så de har ju missat hela den tillväxtdelen. Och det är det som är deras grundproblem. Liksom.
Så vad ska de göra härifrån? För att det är det som är så konstigt med tanke på att världen håller på att digitaliseras i enorm takt och behöver väldigt mycket mer sån typ av satsning och infrastruktur. Men de som står för själva blodomloppet av den här digitaliseringen, de tjänar inte speciellt mycket pengar.
Jag har ingen bra svar på det. Alltså det fordras en riktig djupdykning för att ha något slags svar. För de har ju byggt ut cloud och den går ju sådär. Liksom. Så de har ju försökt, men det kanske är för sent. Så jag vet faktiskt inte. Jag skulle behöva... Alltså, Ericsson är ett bolag som är... Det händer så otroligt mycket hela tiden. Så man måste ju nästan vara heltidsanalytiker för att ha en chans att följa det på riktigt. Det är väl egentligen mitt defensiva svar på det hela.
Jag har hört någon enstaka gång i den här diskussionen ordet konsolidering nämnas i sektorn. Motargumentet då att det finns ju inte så många aktörer.
Nej.
Vem ska köpa vem?
Nej, det är liksom... Det är Samsung som kommer att ha en chans att komma tillbaka ordentligt så att säga. Nokia, och sen är det inte så mycket mer som du själv sa. Konsolideringen, den är ju gjord.
Robert, du har lyssnat in här. Vad tänker du om Anders synpunkter på sektorn generellt, Ericsson specifikt?
Ja, men jag menar, jag ska väl inte glömma att Networks har ändå presterat ganska bra ändå. Det har ju varit andra delar i Ericsson som har hämmat kanske någon riktig resa uppåt i aktien. Och sen har vi då andra delar som utanklagelse med mera också som tynger. Det skulle som Anders inne på, det är ju väldigt mycket rörliga delar i Ericsson. Men det ser väl ut nu då som att Ericsson kommer att ha något form av mellanår här 2023. Både operativt och rent finansiellt då med 5G-cykel som toppar. I USA bland annat då, och sen håller man väl så att närtid här också då, så kommer det ju fortsätta vara press på marginalerna som vi ser det, så att det ser väl inte så jättekul ut för Ericsson i närtid då rent casemässigt, så att man kan väl ha den där lite på bevakningslistan just nu, så får vi se hur det ramlar ut då. Men det här kommer också rapporterna komma vara viktiga framöver, vad man säger då och guidar det här framöver. Men första halvåret då så ser det ju inte så kul ut.
Nej, och sen bokslutet i fredags så har vi noterat idel sänkta rekommendationer och riktkurser för Ericsson som trots det reglerat upp sen rapportraset i fredags. Men på ett års sikt så kan vi summera en nedgång på sådär 42%. Några korta nyheter bara innan vi öppnar börsen. Svenska producentpriserna steg 2% i december jämfört med november, men i årstakt är uppgången 18,7% apropå inflation. Bonava meddelar hur stor nedskrivningen blir på fastighetsbeståndet i Sankt Petersburg. 900 miljoner blir noll eftersom att ryska köpare inte fått tillstånd av staten att genomföra affären. Och Storytel anmäls av Nextory till Konkurrensverket för att de har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden, enligt Nextory i alla fall. Det var allt vi hann med innan handelsstart. Vi får se om det här ger någon effekt på handeln idag. Klockan är 9, börsen är öppen. Vi kastar oss ut till börsskärmen i Marknadsstudio.
Stockholmsbörsen öppnar väldigt försiktigt idag runt nollan. På storbolagsindex så hittar vi inga större rörelser där. Nordea, Topp, AstraZeneca, Swedbank, men väldigt då svagt upp. På andra sidan strecket så finner vi Hexagon i Kinnevik som också är svagt ner just nu. Arjo har ju rapporterat ett något lägre resultat än väntat. Aktien faller ändå rätt så kraftigt, 6,5% idag. Investmentbolaget VEF har också rapporterat under morgonen. Substansvärdet minskade med 42% från förra året. Aktien rör sig inte märkbart idag. Bostadsutvecklaren Bonova gör en nedskrivning av tillgångar relaterade till bolagsverksamhet i Sankt Petersburg på 0,9 miljarder kronor till noll. Beskedet kommer efter att den tilltänkta köparen av verksamheten inte erhållit de nödvändiga tillstånden. Aktien tappar 2,5% nu så här i inledningen. Som ni nämnde också i sändningen, Nextory har anmält Storytel till Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning. Anklagelserna utreds nu av myndigheten. Aktien är ner idag 3,5%. Läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics meddelar att teckningskursen blev 6 kronor per aktie i den riktade nyemissionen om 35 miljoner aktier som meddelades igår. Bolaget tillförs 210 miljoner kronor före transaktionskostnader. Och aktien tappar 5,5% ungefär. Forskningsbolaget Diamid Medicals minskade förlusten under det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Aktien stiger 2,5%. Som ni nämnde också i studion där, så Volvo-konkurrenten eller kollegan, vad man nu vill kalla det, Packard, redovisade ju en stark rapport igår. Inget större avtryck på Volvos aktie just nu i alla fall, så här inledningsvis. Vi hinner kolla till några rekar också. SCB höjer riktkursen för storbolaget Alleima som ju rapporterade igår till 60 kronor från 48 kronor upprepar köp. Aktien stiger 6% idag, handlas för 50 kronor just nu. Goldman Sachs höjer riktkursen för fastighetsbolaget Castellum till 135 kronor från 123 kronor och upprepar rekommendationen neutral. Castellums handlas ner 1,5% idag. Berenberg sänker sin rekommendation för mätteknikbolaget Hexagon till behåll från köp. Aktien tappar 1,5% ungefär. Avslutningsvis, SCB sänker riktkursen för spelkoncernen Embracer till 70 kronor från 79, upprepar köp. Aktien ner 2%. Men som sagt, det är en ganska försiktig öppning här på Stockholmsbörsen, svagt ner idag.
Tack så mycket för det, Sofia. Försiktig på indexnivå i alla fall, men minus 9 nästan för Arjo.
Nej, alltså det
ska inte guld vara så stabilt?
Nej, men exakt. Men de återför prognosen, men de sänker utdelningen. Sänker utdelningen, det är ju samma sak som att säga att de själva inte tror på positiv, alltså på kassaflödena längre sikt. Det är klart att det är en varningssignal. Men, alltså, aktier handlas på olika sätt. Det här är en värdeaktie. Då ska man ha utdelning. Mm. Sänker man utdelning, då ska aktien gå ner.
Men samtidigt, de är ju jättedrabbade av kostnadsinflationen. Det kanske inte är konstigt om man sänker lite.
Jag säger inte att man inte ska sänka. Jag säger bara att det är en signal till aktiemarknaden. Alltså, det är förmodligen helt rätt att sänka.
Robert, vad säger du om att jag kommer ihåg att Arjo under de tredje kvartalen när de publicerades, när man då tog bort tillväxtprognosen för 2022, då var de ner tvåsiffrigt. Jag vet inte om det blev 20% till slut och nu 10. Det känns inte riktigt som ett sånt typ av bolag som ska ha de här rörelserna.
Nej, men absolut. och det kan mycket väl vara så, men jag tänker att det ligger någonting in i vad du pratade om tidigare också, att aktien har kanske gått lite starkt här inledningsvis, eller för förhoppningar att det ska komma lite ljuspunkter här då. Det kommer ju finnas köpintressen här aktien framöver också, utan jag tror att det är mer en reaktion på att det är lite grusade förhoppningar då och det behöver rinna lite mer vatten under broarna helt enkelt.
Vi ska återkomma till börsen innan vi avrundar och ser om det har mildrats i Arjo eller om fallet fortsätter. Innan vi ska prata om de rapporter som kommer imorgon och även vad som vi kan läsa ut av det som har kommit från USA, så ska vi summera de konjunkturprognoser som storbankerna levererat igår och idag. Dagens färska är från Handelsbanken. Den är deppigast av de tre hittills. Den säger nämligen att återhämtningen dröjer ännu längre än väntat till 2025. Så här förklarade prognoschef Johan Löv förändringen i deras huvudscenario till vår kollega Sofia Hårdänge.
Och med den här lite starkare bakgrunden, att fjolåret blev lite bättre än vad vi har trott, med mer motståndskraft i ekonomin, då tar det också längre tid innan vi har gått igenom den här konjunkturnedgången och då innan vi får igång en ordentlig återhämtning igen i ekonomin.
Mm. Jag tänker SEB och Swedbank, de tycks inte vara riktigt lika dystra i sina prognoser. Vad är det som ni ser, tror du, som de inte ser?
Ja, en möjlighet är att vår syn på inflationen skiljer sig. En annan möjlighet är att vår syn på de stora globala ekonomierna såsom euroområdet och USA skiljer sig åt lite grann. Det är väldigt splittrat bland prognosmakare nu vad gäller utvecklingen i USA och euroområdet. Så att det här är inte bara ett fenomen vi ser bland svenska prognosmakare, att man funderar på hur utmanande tider går vi in i, utan det här är ett globalt fenomen nu, att det är osäkert var konjunkturen är på väg.
Mm, du nämnde inflationen där. Jag tänker, vad är er prognos för det här året? Vad tänker ni att inflationen kommer landa?
Vi ser framför oss en till att börja med snabb nedgång i inflationen här närmsta tiden. Men att det finns ett rejält och varaktigt underliggande inflationstryck både i Sverige och i många andra länder. Och det gör att den senare delen av inflationsnedgången, den tar längre tid och den kommer att kräva en åtstramande penningpolitik från både Riksbanken och andra centralbanker under en ganska lång tid framöver.
Mm. Och hela intervjun finns att se på vår sajt. Jag kan också nämna att Nordeas konjunkturprognos som just blev känd, de vinner kategorin deppigast när det kommer till BNP-minskningen för hela 2023, som de tror landar på -2%. Annars är de ganska lika de tidigare. Robert, Johan Löf säger att mycket handlar om olika syn på hur starkt det kommer gå i USA i de här prognosskillnaderna.
Ja, men det är ju en viktig ekonomi för det globala. Man är ju hyfsat motståndskraftig. Där är ju scenariot lite grann att det börjar få lite mer, lite mer anhängare, att vi kanske står inför en mildare recession eller någon typ av mjuklandning då. Jag vet att våra...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Kollegor på makro skruvade upp tillväxten lite då från föregående då prognos med bakgrund att det verkar dröja på tiden innan vi ser det. Det ser ut som att vi avslutar Q4 rätt starkt. Det spiller över lite grann då i första kvartalet när de räknar med en liten dipp då, svagare tillväxt under Q2 och Q3 då. Men en lite mild recession då förväntas då nästa år. Men jag menar, vi har en uppsjö av olika indikatorer som då befinner sig i territorium vid, som man förknippas med recession. Men vi ser inte riktigt andra då delar av marknaden som arbetsmarknaden med mera. Så att spekuleras för mer och mer att vi kan kanske komma att ha recession i vissa då, i delar av ekonomin, men andra delar då klarar sig bättre. Så att, men det är ju väldigt komplicerat konjunkturscenario vi befinner oss i, och Det är klart mycket hänger på inflationen, men det är ju mycket som kan gå fel också, det ska man ju komma ihåg. Så att det är nog stora osäkerheter noterat i de här prognosbilden skulle jag säga.
Om jag tar lite mer från era kollegor så motiverar de sin prognos med att inflationen har toppat, men energipriserna, hyreshöjningar och fördröjningen i de höga producentpriserna förlänger nedgångsperioden. I början på 2024 skulle det vara aktuellt med räntesänkningar. Riksbanken ska alltså sluta höja räntan ungefär till sommaren. Enligt dina kollegor, ska inte börsen bottna innan räntan vänder neråt?
Ja, men absolut. Det kan man ju modellera. Ser väl också att det finns förutsättningar att vi kan få någon typ av botten, att vi har en återhämtningsperiod där framöver när man blickar lite mer framåt då. Men som sagt, under första halvåret där så är det ju många frågetecken vi behöver få svar på och bena ut. Och rimligtvis då så kan det ju bli lite volatilt i aktiemarknaden då med när vi står här vid sommaren. Då får vi förmodligen, har vi svar på många av de här frågorna vi står och brottas med i dagsläget. Och det handlar om att centralbankerna kommer i mål. Ser det ut som vi går en recession eller hur mycket har inflationen fallit ner då? Till dess att vi får de här svaren då, så kan det ju bli volatilt så att säga. Så att förhoppningar kan grusa om någonting av det här och hamna fel helt enkelt. Det finns ju saker och ting som kan stöka till det helt klart.
Anders, vill du komma in här?
Ja, men jag håller med i huvudsak. Men det som jag tycker att makroekonomer generellt glömmer bort är att det är inte så att säga... Börs och liknande hänger inte ihop jättemycket med deras siffror, utan det hänger mer ihop med likviditeten i världen och de centralbankerna stramar åt den. Så att det är inte räntehöjningen i sig som är intressant, utan det är egentligen likviditeten i världen. Och där är det fortsatt liksom hård inbromsning i USA. Lättare i Kina, där står man ju på lite mer med stimulanser istället. Så egentligen är det man ska titta på. Alltså, tittar man på siffrorna nu som kommer ut ifrån så ser det faktiskt mycket bättre ut. Jag tycker att jag är dystopisk när jag står här, men får vara lite optimist då. Så är det, menar, vi ser ju liksom att inflationen, precis som alla nu säger då, den är ju knäckts i någon mening. Och frågan är då om inte man skulle släppa på nödbromsen, för att det är lite det jag känner, att man har tagit i så himla hårt nu i USA, vilket har varit förmodligen rätt, men nu borde man släppa på takten så att säga, på inbromsningen. Inte att man ska gå och stimulera, utan att man ska minska åtstramningen för att ge lite utrymme till ekonomin att ta fart igen.
Jag ska låta dig utveckla det alldeles strax. Jag vill bara fråga Robert, med tanke på de här konjunkturprognoserna som vi har fått, vad ger det här för liksom, förväntningar på våra börsbolag, sektorer för 2023? Är det fortsatt köp Astra och Axfood, alltså defensivt?
Nej, nödvändigtvis inte. Jag menar, vi har ju ganska starka signaler från vissa delar av klassisk industri med mera. Så jag tror att man kommer behöva vara selektiv då, men något som de pekar ut i det här, i alla fall för Sverige, det är att konsumenten kommer vara squeezade. Så konsumentvarubolag med inhemsk försäljning eller inhemsk marknad i Norden eller Sverige, de kanske kommer ha det tuffare, de som är mer exponerade mot det. Men jag menar, våra stora svenska exportbolag, ja, de har ju mycket exponering mot Kina, USA och delvis i Europa. Och det kommer vara investeringar i olika delindustrier där som kommer hjälpa till. Så att för svensk börs så behöver det ju inte vara att det är en dålig prognos för Sverige, så behöver det ju inte betyda speciellt mycket då, till exempel.
Du hakar på Anders optimistiska spår, jag gillar det. Och om jag fortsätter där du slutade, Anders, med vad du tycker att Fed ska göra. För 10 000 kronors frågan som måste döpas om till typ 10 miljoner kronors frågan. Vad Fed gör, när de ska sluta höja, låter mer som att du vill att de ska ta en paus.
Ja. Exakt, men det är också så att de det är, som jag sa, det är ju inte räntan i sig som är intressant. Den kan man nog höja om man skulle vilja, så att säga, utan det är ju att man minskar balansräkningen nu. Så tittar man på alla grafer så ser man nu liksom likviditeten, det gäller M2 också i USA, går ner väldigt kraftigt, så att pengar i systemet minskar.
Men de fick ju jättemycket kritik för att de sköt in alldeles för mycket pengar i systemet. Det är inte bra att det normaliseras.
Jo, absolut, på lång sikt. Vi lever ju i en bubbla som beror på att de har stått på för mycket förut. Så att, men nu försöker de liksom svänga tillbaka. Och jag tycker att centralbankerna har på tok för mycket makt. De ska inte ha den makten som de har gett sig själva.
Nej, det där temat vill jag ta något specialavsnitt till någon gång, för det tycker jag är jätteintressant. Men om jag håller mig kvar vid det lite mer aktuella. Okej, om Fed ska pausa räntehöjningarna, när ska de komma igång igen sen då?
Det är det som är liksom, om de nu tycker att de sitter i förarsätet och kör bilen, då får de väl försöka ha lite timing i sina beslut. Så jag kan inte säga nu att de ska trycka på, alltså på bromsen igen i Q4, det har jag ingen aning om. Men tittar man på deras egna prognoser så är ju alla prognoser, inflationen har knäckts enligt deras egna prognoser. BNP är på väg åt rätt håll, arbetslösheten kommer att ligga någonstans på 4-5% och så vidare.
Men det är ju inte högt.
Nej, det måste ligga på ungefär. Så allting ser ju helt okej ut, men de fortsätter med nödbromsa. Alltså alldeles för hårt tycker jag. Så att det är ungefär som du säger, låt oss ge en paus liksom. Och kanske inte låta tekniskt sett likviditeten stramas åt som man gör nu. Och hur man ska lösa det tekniskt, det vet jag inte här så att säga. Men det är ju enkelt att titta hur man ska göra. Centralbanken äger ju i stor del av amerikanska statsskulden. Så det är en reglering mellan dem.
Minskar de balansräkningen för fort?
Ja.
Okej.
Okay. Det ska jag nog säga. Det är en kraftig likviditetsavstramning. De facto. Och den är mer viktig som sagt då än räntehöjningen.
Så egentligen så ska de fortsätta med det de gör, de ska bara göra det långsammare?
Exakt.
Okej. Okay. Robert, har du några tankar på Feds schema här för vad de, när de drar tillbaka likviditet och höjer räntan?
Ja, men man brukar säga don't fight the Fed, men marknaden hade ju en helt annan vy tidigare, om vi backar bandet lite grann. Fed fick ju komma kapp marknaden där det gäller på uppsidan, och nu säger ju marknaden att man kommer då lätta på gasen och sänka då under andra halvåret. Men i närtid så tror jag inte Fed kommer kräfta den bilden, utan det är ju en jobbig situation de har framför. Men som Anders säger, det är uppenbar risk här att man kommer göra ett dubbelfel eller göra ett felbeslut när det gäller policyn. Men i närtid, om man tittar på mötet då nästa vecka, så tror jag inte man kommer då bekräfta marknadens bild där med räntesänkningar senare i år. Det tror jag för tidigt då, utan det kanske vi får se då ett möte då längre fram, men det betyder ju inte att marknaden inte behöver fortsätta tro på det.
Anders?
Nej, jag verkar vara helt samsyn där. Jag tror inte heller de kommer att ändra sin policy. Jag menar, Powell är helt stenhård på att han ska verkligen knäcka inflationen. Och det finns en folker mistake en gång i tiden, som var den förra alltså riksbankschefen på 1979 till 80 som då gjorde det misstaget. Han tryckte till räntan, fick ner inflationen och sen gick USA in i lågkonjunktur, och då plötsligt så sänkte han räntan med 7% liksom över natt ungefär.
Vi kan säga att för de som undrar så är det han som syns i bild just nu.
Han till, inte jag.
Han som är stilla.
Exakt. Han är död, tyvärr. Men så det, man vill inte göra det misstaget igen. Och det alla pratar om det. Liksom. Kommer han att göra det folket mistake igen? Liksom. Och så jag tycker att, jag menar, var inte så nervös. Utan om ni nu tror att ni är så duktiga, var lite mer sensibla och lite mer fingerspitzgefühl än vad ni visar nu.
Men är det ens jämförbart 79-80-talet med idag när vi pratar om att...
Oh ja.
Med tanke på att arbetsmarknaden ser så annorlunda ut, globalisering, allting som vi har som inte fanns då på samma sätt.
Nej, men det är absolut cross-reading, utan tvekan. Det är vi slåss med någonting som vi inte har sett på 30 år, nämligen inflation. Vi har haft en fallande inflation sen Paul Volcker och en fallande ränta, vilket var otroligt gynnsamt. Han tog några lågkonjunktur, han tog smällen där. Och det har vi haft nytta av i 30 år. Liksom. Men nu sticker ju inflationen iväg, så absolut vi ska hålla koll på inflationen. Jag tror att en helt annan sak som man kan göra är att ändra. Centralbanken har liksom bitit sig fast 2% inflationsmål. Det finns ingenting som säger att det ska vara 2%. Ändra inflationsmålet, men inte annat så tillfälligt.
Till vad?
En. Eller så här, tre, men jag sa fel. Men alltså, det är bara höja inflationsmålet. Man kan inte uppnå 2% inflationsmål. Så varför försöka sätta ett mål som man inte kan uppnå? Justera inflationsmålet.
Men förr kunde man inte ens nå 2%.
Nej. Eller hur? Så varierande inflationsmål efter hur läget ser ut i världen. Jag menar, varför 2%? Ge mig en förklaring någon gång.
Sådär, intervall, alltså vara lite mer dynamisk man då. Ja. Följ med istället.
Ja.
Robert, jag vill ta vid lite där du sa att just Fed inte riktigt kan bekräfta det som marknaden tror eller hoppas eller prognostiserar. För amerikanska 10-åriga räntan, den har backat väldigt kraftigt för att vara räntemarknaden senaste sådär månaden eller så. Sen igår eftermiddag tror jag var nära 3,6%, nu snarare 3,4%, som sagt, stor rörelse för att vara räntemarknaden. Och dollarn klart ner sedan årsskiftet från nästan 11 till snarare 10. Är det här liksom marknadens sätt att säga att men vi tror ändå att det kommer bli kanske lite mildare från Fed framöver?
Ja, alltså om man jämför med de stora här så börjar ju Fed se ut som den mjuka centralbanken. ECB är ju mycket hökaktigare. Men så då, även då Riksbanken ser ut att ha fler räntehöjningar då, kanske mer än vad Fed eventuellt förväntas göra då. Och även då Bank of Japan ser ut också att förändra sin policy här. Så att det är väl ett, som ett led i det då, skulle jag nog säga då, att Fed ses kanske lite mjuk i jämförelse med de andra. Det kan ju också vara det som tynger dollaren är till. Men tittar man då på räntemarknaden då, eller hur man förväntar sig att Fed ska agera, så är det väl att man ska börja på krypa ner mot deras då neutrala ränta då, kring 2-4-2,5%. Men blickar man då hur marknaden, eller Fed Funds priset står, så är det ju fortfarande nivåer över det hela vägen ut till slutet av 2024. Börjar marknaden på riktigt tro att Fed gör ett policymisstag här, eller att man går mot en recession, ja, då ska nog den här förväntansbilden komma ner ytterligare då. Så att man ser att då obligationsmarknaden, även om räntorna har gått ner, så är det kanske mer reflektion på att lugnare Fed och att inflationen faller undan. Det är inte riktigt den här recessionstron som börjar få prisas in ännu i räntemarknaden i alla fall.
Men Anders, vad ger det här för börsstrategi då? Betyder det att vändningen har kommit?
Jag tror att det finns mer på uppsidan just nu. Framförallt om man följer dollarn, så ser vi att när den går ner så pass kraftigt, så gynnar det hela världsekonomin. Det gynnar emerging markets, det gynnar Sverige förbi emerging market, det gynnar exportländer, det gynnar techbolag i USA som är nedpressade. Det finns väldigt mycket på uppsidan där. Men det är också då ett spel med att om Fed fortsätter med sin stenhårda linje, så är det risk för att det är en sucker rally, att vi faktiskt får en till nedgång. Men någonstans här under året så tror jag att det finns en botten. Så att det här är ett superviktigt år för investerare, för att jag tror att botten finns någonstans. Vi kanske går upp och sen ner och kraftigt en gång, och där någonstans ska man köpa.
Och pratar vi första halvåret, andra halvåret?
God knows. Mm. men typiskt sett så har vi ju liksom en De bästa månaderna är i början på året, och någonstans i du får någon slags botten i när det är så mörkast i september och oktober. Det är där du liksom ska, typiskt sett.
Jag tror att vi har ramlat ner lite sen jag såg det här, men jag tror att vi var så här mindre än 10% från all time high på Stockholmsbörsen tidigare i år. Det säger väl lite om den här starten som vi har haft. Vi måste lämna den här diskussionen hur mycket vi än vill fortsätta. Jag vill hålla oss kvar lite vid nutid bara. Imorgon är ju den tunga rapportdagen, många OMX30-bolag i helt olika sektorer. Vi har SEB, Volvo, Telia, Essity, Atlas Copco vid lunch, även Intrum, Öresund för den som är intresserad. Robert, vad är förväntningarna här? Jag tänker lite som du sa i början av programmet, att det måste vara lite höjda förväntningar nu på AB Volvo i och med amerikanska Packers rapport igår.
Ja, absolut. Och sen får man ju se hur mycket som ligger i aktiekursen och förväntansbilden. Men i absoluta tal så ser det ut att kunna bli en riktigt bra rapport. Sen är det ju då, vad säger man då om lastbilsmarknaden? Vad är deras utsikter då? Sen tror jag i Volvos fall handlar mycket hur bra har kassaflödet varit? Hur ser marginalerna ut? Men då, vad kommer man göra med den här stora kassan då? Om jag inte minns helt, så ligger det kanske en förväntansbild om en extra utdelning här mellan 7 och 10 kronor. Möter man inte upp det då, så kan ju det grusa en rapportrörelse trots fina siffror eller bra leverans på utfallet då. Men låt säga att man kommer in med betydligt lägre extrautdelning, så kan ju det grusa rapportrörelsen.
Och förutom just Volvo då, SEB till exempel, storbankerna, vilka svar vill du ha?
Ja, nej men, om man tittar på SEB-banken då, så på bankerna så tror jag att vi kommer ju sekvensiellt se bättre ut för kärnaffären. Räntan efter kommer ju fortsätta förbättras då. Bankerna rent generellt sett så tror jag kommer vara rätt stabila rapporter, lite frågetecken då kring reservförluster, men här har man ju redan så kallad så här management overlay. Man har ju tagit höjd lite grann då, för man har lite extra buffert i de här reserveringarna, man återförde inte lika mycket då när det såg som lite bättre ut. Så att jag tror på bra rapporter från bankerna, men de har gått väldigt starkt, bankerna. Så att få se om det är någonting som sticker ut eller någonting man inte gillar, så kan det ju bli vinstemtagningar på marknaden trots starka rapporter. Och tittar man då på Atlas, där kommer ju då, de guidar lite grann för lite svagare aktivitet under Q4, men inget alarmerande. Men där tror jag det kommer handla mycket om vakuumteknik. När förväntas den då bottna ut under året? Det kommer ju spela roll för Atlas framblickande kommentarer för vakuumteknikdelen då. För då, den är ju en liten nedgång just nu, men synen på Atlas, då är vakuumteknik väldigt viktig och den marknaden. Så att Jag är inte så jätteorolig då om man tar Sandvik i beaktande för industribolagen och inte bankerna då, som är viktiga för börsen som helhet. Så att det kommer att handla mycket om framåtblickande kommentarer då, och se att om de bekräftar, verksamhetsbolagen bekräftar det Sandvik säger också.
Din kamera verkar kamera verkar ha gett upp, men vi hör dig fortfarande, så fortsätt du. Kör på SCT också.
Ja, det är något streamingproblem. Ja, men SCT tror jag, det är ett sådant här bolag som har haft motvarande väldigt tråkigt år då. Börjar väl komma kapp med sina prishöjningar kontra kostnaderna. Det är ju en liten lag där för kanske då mellan 6 och 9 månader på SCT. Innan man kan fullt ut kompensera sig, så att det här året kan ju faktiskt bli ett återhämtningsår för SCT. Men nu har ju aktien gått väldigt starkt, så nu gäller det att de levererar på förväntansbilden då. Så att, men det kan vara ju spännande case här framöver med lite mer återhämtning i korten.
Och sen så vill vi också nämna Telias vinstvarning om monsternedskrivningar som kom i fredags. Utdelningen kan vara i fara även om vd Alison Kirkby har spelat ner den oron under hösten. Anders, vad är dina förväntningar på imorgon? Vad vill du ha för svar?
Nej, men jag håller med. Liksom. Det är ju framåtblickande som gäller nu. Vad är det
jag tycker
säga?
Man säger det varenda
rapportsäsong.
Vad är skillnaden?
Nej, men det är klart att det kommer alltid sån här, någon som kommer in lite högre, lite sämre och sådär. Men nu... Det vi vill höra, det är just att det här underliggande som i industrin verkligen finns där. Och jag tror att det finns där. Så en del är väl också inspelat i korten. Men med finns det en återhämtning på gång, så ligger de i bra position. Svensk verkstad är stark.
Och jag vill hålla mig kvar vid SCB just eftersom att Q3, alltså föregående rapportsäsong, blev nästan rally i bankerna i och med att det var då räntenettorna började liksom ge utslag också i siffrorna. Mm. Det antar jag inte kommer bli samma stora effekt. Det här.
Nej, jag kanske flaggar för en annan sak, och det är väl att byggindustrin ser ut att ha tomma orderböcker någonstans i augusti. Då verkar jag liksom... Och det där märker man på bankerna nu, att de drar ner sin utlåning väldigt kraftigt. Mot den typen av sektor. Och det är med viss rätt, kan man ju säga. Då. Och sen har vi ett obligationsberg som ska omsättas 2024. Så att man ska nog titta lite grann kanske mer på banken ur riskperspektiv, skulle jag nog säga.
Alltså,
vi har en ny centralbankschef i Sverige som är otroligt intresserad av det här ämnet, så han kommer säkert att göra massa roliga saker på.
Säger man centralbank även om,
nej,
om Riksbanken?
Ja. Det är ju en centralbank. Så.
Visserligen. Ja. Men det känns ju fortfarande kanske som att bankerna, med tanke på att de steg så otroligt kraftigt under stor del av förra året, just för att räntorna på väg upp. Så det kanske inte finns så mycket uppsida kvar i dem.
Jag passar på det.
Passar på den du. Och då passar vi också för idag. Och jag säger tack Anders och Robert för att ni var med så här på onsdagsmorgonen. Vi vill stämma av börsen innan vi släcker i studion. Vi går ut till Sofia igen.
Ja, tack för det, Emily. Det är fortsatt väldigt försiktigt avvaktande på Stockholmsbörsen som handlas just nu i sidled. På storbolagsindex så hittar vi Sinch i topp, och vi hittar också Volvo där i toppen. Som ni nämnde så Volvo-konkurrenten Packard redovisade ju en stark rapport igår. På andra sidan strecket så hittar vi Getinge, Hexagon. Hexagon har fått en sänkt rek från Berenberg där just nu, och På andra sidan sträcket hittar vi Kinnevik, Telia. Men Arjo har ju rapporterat idag något svagare än väntat. Faller på sin rapport 4,5%. Investmentbolaget VEF har rapporterat under morgonen också. Substansvärdet minskade med 42% förra året. Ingen större rörelse där. Just nu ungefär ner 1%. Jag ska också nämna att IT-bolaget Formpipe meddelat att Christian Sundin kommer att lämna som vd för bolaget, och styrelsen har inlett en ny rekryteringsprocess. Har varit lite fram och tillbaka där, men just nu ner 2,5%. Bostadsutvecklaren Bonava gör en nedskrivning av tillgångar relaterade till bolagets verksamhet i Sankt Petersburg på 0,9 miljarder kronor till noll. Beskedet kommer efter att den tilltänkta köparen av verksamheten inte erhållit de nödvändiga tillstånden. Aktien är ner 1%. Nextory har anmält Storytel till Konkurrensverket för missbruk av dominerad ställning, och anklagelserna utreds nu av myndigheten. Storytels aktie handlas ner 2,5%. Läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics meddelar att teckningskursen blev 6 kronor per aktie i den riktade nyemissionen om 35 miljoner aktier som meddelades igår. Bolaget tillförs 210 miljoner kronor för transaktionskostnader. Just nu handlas den för 6-12 kronor, ner 4,5, nästan 5%. Forskningsbolaget Diomid Medicals minskade förlusten under det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. och aktien stiger 5,5%. Vi kollar till några rekar nu innan vi avrundar. SEB höjer riktkursen för storbolaget Alleima som ju rapporterade igår till 60 kronor från 48 kronor. Upprepar köp. Alleimas aktie är upp 5% idag. SEB sänker riktkursen för spelkoncernen Embracer till 70 kronor från 79. Upprepar köp. Aktien ner 1%. Sista, Carnegie höjer riktkursen för speloperatören Betsson till 85 kronor från 82 kronor. Upprepar behåll. Aktien handlas ner 2,5%, men som sagt, det är försiktig start på Stockholmsbörsen idag, svagt ner.
Tack så mycket för det, Sofia. Jag noterar också just att det dämpar sig lite i Arjo som alltså bara är minus 3,5 nu jämfört med minus 10 så där vid öppning i alla fall. Amerikanska terminerna annars, de pekar på att det blir lite deppigare där borta i eftermiddag. Men vi vet aldrig vad som händer fram till dess. Det är många timmar kvar så att vi väntar med att dra den slutsatsen. Vi kan också nämna, även fast det här liksom avrundar onsdagens börsmorgon, att domen i Bonnesen-målet, alltså med Swedbanks misstänkta penningtvätt i Baltikum, kommer under eftermiddagen. Det får ni inte missa, inte minst på di.se. Imorgon är vi tillbaka med Rapportmorgon klockan 7:10. Då är Intrums vd först ut på intervjuschemat. Och ingen vill missa när vår nyhetschef Anders Hägerstrand i realtid tar emot AB Volvos kvartalsrapport. Innan dess, Börskoll klockan 2:00. Nyheter såklart när du vill på di.se. Vi ses imorgon bitti igen. Ha nu en lyckosam handelsdag.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.